Det här är Kaffe med Lassgård. Välkommen.
Nu är vi igång.
Hej David.
Hej Hanne.
Hur är läget?
Jo, men det är bra är det. Jag är glad idag.
Varför det?
Nej, men äntligen har vi ju löst det här med vårt ljudproblem som vi har irriterat oss över ett tag.
Halleluja.
Ja, verkligen. Det var ju... jag tappar bort vad jag ska säga för någonting. Men...
Det är så det är när man gör någonting nytt.
Jo, men det är ju det.
Mm, man får testa sig fram.
Och man tror att det är så lätt.
Ja, men det är det inte.
Nej, beställer hem lite grejer på nätet och tänker att man har gjort en bra affär. Men i själva verket har man köpt helt fel grejer som var helt avsedda för något helt annat. Alltså den här poddutrustningen som jag köpte först åt oss, det var ju liksom till för musiker att spela in sång och dans.
Mm.
Och det är ju en mardröm tydligen när man ska ha en podcast att ha den typen av mikrofoner.
Mm.
Så att,
men jag tänker så här, som de flesta politiker säger, nu vänder vi blad. Mm.
Men jag måste bara säga en sak, vi gör ju inte reklam och vi har inga sponsorer, men jag måste tacka musikaffären i Malmö med de här trevliga herrarna som hjälpte mig. Och jag kom även ut där, mycket fattigare visserligen, men de hjälpte till och idag så, ja, speaks for itself.
Ni hör ju.
Mm. Det är så snygga också med mikrofonerna.
Ja, nu känns det proffsigt.
Det gör det.
Nu känns det på riktigt.
Jo, Jag läste om en rolig forskningsrapport som har kommit ut från, för att vara exakt, ifrån Lunds universitet.
Okay.
Och den påvisar tydligen att en lök känner när man skär i den.
Okej.
Okay. Och det här är ju, men det är någonting som man kanske alltid har skojat lite om när man säger, men tänk att en grönsak har känslor när du rycker upp det i rötterna. Men nu visar det sig att en lök faktiskt reagerar när man skär igenom den. Och det tänker jag lite på det här med våra kaffebönor. Mm. Tänk om det är så att kaffebönor också har känslor. Och just det som vi ska prata om i det här avsnittet som handlar om ursprung och transparens. Så är det ju det vi brinner för och det vi står för är ju att man plockar bönorna från en och samma plats och inte blandar ihop dem med andra bönor.
Exakt.
Och har de känslor så kanske de blir ledsna när de blandas ihop med någon annan gård eller någon annan kontinent.
Mm.
Vem vet?
Vem vet? Vilket bra intro.
Mm.
Ja, precis. Vi ska prata lite om hur vi tänker om de här två ämnena. Och för att göra det mer tydligt för er lyssnare så kommer vi att dra paralleller till två andra företag som också jobbar med kaffe.
Ja.
Mm. Och vi tänker att för att förstå oss så måste man förstå vart vi positionerar oss gentemot andra företag.
Precis.
Vi har ju två hållbarhetsämnen som vi brinner lite extra för.
Mm.
Och det är ursprung och transparens.
Ja. Yeah.
Och det är de vi kommer att prata om idag.
Mm.
Och när vi säger ursprung så menar vi vart kommer bönorna ifrån? Vem har odlat bönorna och gjort de efterföljande processerna som behövs för att det ska bli kaffe?
Mm.
Och när vi säger transparens, då menar vi hur många händer har varit i kontakt med produkten som du dricker? Och hur ser bönans resa ut från frö till din kopp?
Mm.
Så det är de två ämnena vi kommer lyfta idag.
Ja.
Och jag tänker att vi kör igång.
Ja, men det gör vi. Det gör vi. Och
vi börjar med ursprung då.
Vi börjar med ursprung.
Mm.
Mm.
Alltså, vart kommer bönan ifrån? Vem har odlat den? Och vi kommer jämföra oss själva mot ett stort rosteri och ett mikrorosteri.
Mm.
Och det stora rosteriet kommer vi kalla för jätten. Och det är ett av de mest sålda kaffemärkena i Sverige. Som vi har använt. Men vi kommer inte säga vad de heter.
Nej,
vi har avkodat det.
Mm. Ja.
Och sen kommer vi säga mikrorosteriet. Och de jobbar ju med mindre kvantiteter av kaffe. Och ofta så jobbar de endast med specialkaffe. Och de mikrorosterierna, de kom ju som en motreaktion mot de här jätterosterierna. Just för att lyfta det här med transparens och ursprung. För att de ville visa att det gick att ha en direkt kontakt med bonden.
Mm.
Så vi ska kika lite på ett mikrorosteri som vi har valt ut för att se hur nära är de bonden i relation till oss och i relation till jätten, det jättestora. Mm. Då har vi jätten då.
Då har vi jätten.
Mm. Och så här står det på ett av deras paket. Jag läser rätt av från deras beskrivning. Single origin bryggkaffe från Brasilien. Det är det vi får veta om vad det här är för böna vi dricker.
Ja, alltså ingenting alls egentligen.
Nej, det innebär ju att när man säger single origin från Brasilien, så innebär det att de har använt sig av bönor från Brasilien.
Mm.
Det är inte från en specifik gård, utan det är från landet Brasilien.
Ja.
Och antagligen så är det flera bönder som över hela Brasilien som har odlat sina bönor och allt läggs i en och samma pott. Och sen vet vi inte hur det kommer därifrån. Vi kan inte följa bönans resa.
Nej, man kan inte följa bönans resa och man kan inte heller... Man kan inte heller säga någonting om bönans kvalitet heller egentligen. Och det vet vi också från de kaffebönorna som vi har relation med. Att när de jobbar i det ledet att just sälja volymer och sälja sina obehandlade bönor, så var ju kvaliteten sekundärt. Det handlar ju bara om att plocka mängder och kunna liksom skeppa iväg i tid.
För att de här jätten köper ju oftast bönorna till ett väldigt lågt pris.
Ja.
Som inte kaffebonden själv bestämmer över.
Nej.
Utan det är ganska komplicerat när det gäller kaffe. Det köps på börsen och det priset styrs inte av, det styrs bara av tillgång och efterfrågan. Och inte av vad det faktiskt kostar att tillverka kaffe.
Nej.
Nej.
Men det är också väldigt viktigt att tillägga när vi går igenom de här beskrivningarna. Nu beskriver vi jätten som är en av de största aktörerna i Sverige. En av de tre största, det är ju tre stora aktörer som utger 40% av marknaden eller något sånt där är det. Vi lägger liksom inte värdering om det är bra eller dåligt egentligen, men det vi säger är så här ser det ut.
Mm.
Och det är inte det vi gör.
Nej.
Det man skulle vilja lägga till med de här, men den här kaffejätten är också det att det har ändå varit under väldigt lång tid en acceptans för att man kanske inte har som konsument heller brytt sig om exakt var bönan kommer ifrån. Utan det här är någonting som har kommit mycket senare till Sverige.
Mm.
Och det är också tack vare, kan man säga, mikrorosterierna. Att den eran kom och de valde och vara mer transparenta, och det kommer vi in på här, att ha en närmare relation med bonden och också kunna betala kanske ett annat pris än vad jätten gör.
Ja, så har det verkligen sett ut.
Ja.
Mm. Men det som också framkommer från jättens paketering, det är ju, för det där var ju vart bönan kommer ifrån.
Mm.
Sen har vi ju rostningen.
Mm.
Och där står det så här. Det är mellanrostat för en len och delikat smak med noter av nötter och lätt syrlighet. Ja, det låter gott. Men det är det vi får veta om vart det har rostats.
Mm.
Och det innebär ju att vi vet ju ingenting.
Det är ingenting. Det var inte vart det rostats, utan det var liksom hur det smakar.
Ja.
Ja.
Och om man då ska koppla tillbaks från vad det här handlar om, ursprung, vart kommer bönan ifrån, så vet vi ingenting.
Nej.
Nej, vi vet att det är från någonstans i Brasilien och rostat mellan någonstans.
Ja. Oh. Så är det. Men det, men, och det är också den produkten idag som är billigast på hyllan.
Ja, men så är det.
Ja. Mm. Och, då är, och det är klart att när du inte kan erbjuda någon, någonting utav det så blir det, så blir det ett annat pris.
Så är det. Absolut.
Utan att lägga någon värdering i det, givetvis. Men,
vi får försöka vara objektiva.
Ja, men det är inte så lätt att vara det. När man tänker på, man blir så upprörd när man tänker på det. Så jag kan inte vara objektiv.
Men ska vi gå över till mikrorosteriet?
Ja, men det gör vi.
Mm. Och se vad som står på deras hemsida och vad de gör när det kommer till ursprung. Då står det så här. Vi rostar och säljer kaffebönor och kaffe som står för transparens, kvalitet och hållbarhet. Tillsammans gör vi skillnad. Och de har ett kaffe här från Brasilien som kommer från ett kaffekollektiv med flera olika producenter. Och de har jättefina filmer och texter. Välproducerade produktioner kan man säga. Där de visar upp kaffeodlingarna och de människor som jobbar där. Och det gör de med alla sina sorters kaffe, för de har kaffe från flera delar av världen. Mm, vad ska vi säga? De har ju ursprunget, vi får se, de tar med oss vart kaffet kommer ifrån. Vi får se människorna som gör kaffet. Mm. Men vad tänker vi när vi ser de här filmerna?
Jag förstår vad du är ute efter, men först tänker jag bara för att kanske hjälpa lyssnarna att det här är så, det är ett mikrorosteri.
Mm.
De kan till skillnad från den här jätten ändå presentera vem de köper bönan utav. Mm. Så mycket vet vi.
Absolut.
Men de här filmerna som de representerar är ju också lite... Dels är det egentligen väldigt svårt att utläsa liksom, om det är personen i fråga som pratar, som är den som äger gården eller är den som är ansvarig för den här produktionen, eller om det är någon form av paraplyorganisation som befinner sig just i det landet på den platsen. Det tycker jag är lite oklart med de här filmerna.
Mm,
det är vem är det som är, liksom vem är den faktiska personen som är avsändare för det här?
Ja, men man skulle vilja veta, vem är producenten?
Ja.
Mm, vem har gjort kaffe? Det är lite som när man ser så här vingårdar och sånt. Där kan man ändå kanske se, det är någon som står upp och säger, det är jag som gör vinet.
Mm.
Men här får vi se mycket olika människor och så någon utvald person som kanske lämpar sig för att vara framför kameran.
Ja.
Som har något slags brinnande tacktal till det här mikrorosteriet.
I Sverige.
På sitt hemspråk.
Ja.
Så det visar ju på något sätt att de inte kan engelska. Men... De tackar ändå genom att berätta sin historia och tackar samtidigt.
Ja. Men en sak som jag måste fråga dig, det som jag inte riktigt har hängt med på här, är det att de köper alltså bönor utav de här bönderna som de visar i de här promotionfilmerna. Mm.
Ibland så använder de sig av en mellanhand som är en exportör. Så att det finns en till mellanhand som sköter all dokumentation och ser till att det skeppas.
Mm.
Så det finns det alltid. Och det står ju också att det är en person som kan engelska som är mellan dem.
Mm. Mm. Ja, så det man egentligen kan säga här är det att de styrker sin form av transparens, även fast det är lite saker som är lite otydligt att förstå. Men de styrker det genom att göra de här fantastiska filmerna.
Mm.
De har ju skickat någon form av liksom någorlunda bra produktionsteam till de här byarna.
Ja.
Och jag har ju själv lite svårt för de här filmerna. Nu skulle vi vara objektiva, men det här tycker jag är viktigt poängtera. Jag tror vi pratade om det i första avsnittet, med första episoden i vår podcast. Men just det här att de liksom framhäver de här människorna på ett sätt som att de behöver våran hjälp.
Mm.
att de har de här liksom traditionella liksom Röda korset filmerna när man liksom samlar in pengar för alla möjliga olika typer av liksom
välgörenhet.
Välgörenhetsprojekt. Mm. Hur de springer runt med liksom kläder som knappt liksom håller ihop. Och barnen springer efter den här liksom fotografen som att de aldrig sett en bil förut. Ja. Det är det som jag tycker gör det här lite misstänksamt och faktiskt rätt osmakligt också. Mm.
Ja, och sen, för det man pratar om sen är ju att vi förstår ju att de är ju ett mikrorosteri, så vi förstår ju att det rostas i Sverige. Det behöver de ju inte, det säger de ju också. Mm. Men där har de ingen film på sig själva, eller när det rostas, eller att förklara hur går det till sen då?
Nej.
Utan det viktigare för dem är att visa att vi sköter det jättebra här nere hos de här människorna. Och de får skolgång till sina barn och titta vad vi hjälper dem här.
Men det måste man nog också förstå, tänker jag någonstans, att det hör ju också lite till. Man måste ändå ha en objektiv förståelse av att det är ju tidens tand för just mikrorosterierna. Det var ju så de kunde lyfta fram att de känner gården eller de har en bättre relation och det är mer hållbart och så vidare och så vidare. Mm. Men tyvärr så blir det alltid den kontexten av att det är de här bilderna, att det är de här fotografierna på de här människorna. Det känns bara inte bra liksom.
Nej, men det blir ju ett väldigt, nu måste jag ändå säga det, att de här bilderna sen som kommer på svenskarna som äger företaget i Sverige och rostar. Mm, mm. Det är bara vita människor.
Ja, men det är ju det.
Ja, och sen så de som de köper kaffet, de som springer bakom bilar, det är bara svarta människor.
Ja.
Mm, och det gör mig så jäkla förbannad.
Ja, och det hör ju också
vi
lite
mot dem.
Ja, men det är det. Och det vi hör lite också dem. Till. Ja, och det hör.
Jag blir så arg, förlåt.
Ja. Men det hör ju också till en förlegad tid att behöva marknadsföra det på det sättet. Vi kommer till oss självklart hur vi gör det. Men där tycker jag att det är, och viktigt att poängtera ju det, att det finns ju jättemånga mikrorosterier och vi säger ingenting om dem på det sättet. Men det här är en rätt vanligt förekommande sätt att marknadsföra relationen till sina kaffebönder. Om du är ett mikrorosteri idag, det är att visa de här bilderna. Mm. Du visar någon form av trust till oss svenska konsumenter. Men jag tror att vi svenska konsumenter idag i alla fall är smartare än så. Någonstans kanske vi inte kan göra en direkt bedömning på liksom, är det här ett bra sätt att spegla en produkt eller inte. Men jag tror det ligger omedvetet. Mm. Vill jag köpa en produkt av någon som framhäver människor på det sättet?
Nej, men precis.
Och det tror jag, det är utmaningen, tror jag, för dem, att de ska bibehålla sin business, att liksom försöka vända på det scenariot. Mm.
Ja, nej, men jag håller helt med. Det är, vi ser ju, i och med sociala medier så har det ju blivit mer och mer att officiella människor får ta kritik när de lägger upp såna här bilder också på sig själva och hur de åker ner till något afrikanskt land och ska hjälpa utsatta människor. Och istället blir de här människorna ännu mer utsatta. Och det jag tycker att vi ser.
Mm.
Att det blir någon slags, titta vad vi kan, titta vad vi gör, vi är fantastiska. Mm. Men nej.
Det är ju väldigt svårt att avgöra, om de här människorna faktiskt jobbar under trygga förhållanden. Sen är det väldigt lätt att säga som företag i Sverige att de har de här certifieringarna, de jobbar under de här kriterierna och så vidare, men i ärlighetens namn, när man tittar på det så är man väldigt svårt att tro det. Ja. Alltså det här är ju, hur går det runt? Men nog om det, vi kan väl avrunda det lite med att det är sättet lite som man liksom vill beskriva transparensen i när man har en relation som ett mikrorosteri i Sverige. Då beskriver man oftast relationen med såna här bilder.
Mm.
Eller att man liksom, och att man också har olika typer av projekt. Så, ja. Där man, det finns ju något annat rosteri som köper mark tillsammans med kaffebönor, alltså märkliga liksom imperialistiska idéer som egentligen, om man tänker på det, så klingar det inte så bra.
Nej.
Och vi lyfter bara det för att det är så transparent det ser ut. Alltså det här finns ju, det är bara att gå ut själv på nätet och titta på det.
Ja.
Sen förstår jag att som kaffe, om man inte är så här särskilt kaffeintresserad, så kanske man inte går in på djupet och studerar de här sidorna som vi gör. Men förhoppningsvis så kanske folk bör göra det. Liksom.
Exakt, kolla med ett extra kritiskt öga.
Ja.
Men jag tänker att vi ska avsluta här med att säga vad vi gör. Så att lyssnarna förstår. Nu har vi fått en liten bild av hur det kanske ser ut hos jätten och just hos ett mikrorosteri.
Men mikrosteriet är ändå bättre än jätten. Mm, alltså det måste man ändå ge det. Måste man ändå förstå att det är ett stort kliv att utmana jättarna att liksom investera och personal och satsa liksom eget kapital och göra de här grejerna. Det är inte lätt att göra. Det enda vi säger så här att det är så vi ser på det. Mm. Vi gillar inte de värderingar vi... Det stämmer inte klart med de värderingar vi har.
Nej.
Men det är ju...
Så vilka värderingar har vi då? Vad gör vi när det kommer till ursprung?
Ja, alltså våra värderingar är ju det att vi behöver liksom inte göra... Vi behöver inte ens göra såna här filmer på ta Camilo som är våran kontaktperson som vi känner, som är han som äger gården, som företräder sin familj, som gör det kaffet som vi dricker och som vi säljer.
Mm.
Vi behöver inte göra schyssta promotion-videos när han sitter bland kaffeodlingarna och säger liksom hur fantastiska vi är, för att han behöver inte oss egentligen. Alltså det är ändå det som är grunden.
Mm.
Nu går jag lite bort från liksom ursprunget bönan, men i grunden handlar det om liksom att han har redan produkten.
Exakt.
Han har den redan och han har kunnat ta fram den. Han har kunnat och marknadsföra den på sitt sätt. Han har kunnat gå igenom alla myndigheter, de investeringarna som krävs för att överhuvudtaget sätta upp den här verksamheten. Han behöver inte oss.
Nej, men för det är det som är skillnaden. Att han är också, utöver att han odlar kaffet, så har han också ett rosteri på gården.
Ja.
Mm. Och det är det som vi skiljer oss från de här andra jätten och mikrorosterien. Att det kaffe vi förmedlar här i Sverige är odlat, rostat och paketerat på samma plats. Av samma person. Och det är det vi tror på.
Mm.
Och det är som du säger, att han...
Och vi är inte där för att hjälpa honom.
Nej.
Det är liksom, vi gör inte det här för att hjälpa honom. Vi gör det här för att vi tycker att svenskarna måste få smaka på det här kaffet. De måste få höra den här historien. De måste förstå hur liksom kaffeindustrin har fungerat och hur den kan fungera för våra barn och våra barnbarns barn. Det är framtiden.
Mm.
Farmers Roast är framtiden.
Ja. Mm. Men jag tänker att vi går vidare.
Ja.
Och så har vi vårt andra hållbarhetsområde.
Mm.
Som det hör ju ihop, det är transparens. Och det hör ju ihop med ursprung och hela produktionen och processen egentligen. Men för oss handlar ju det mycket om hur många händer har varit på produkten som kunden får. Och jag tänker att vi ska börja med jätten.
Ja.
Och se vad man kan utläsa där. Och som ni förstår så kan vi ju inte göra det. Eftersom vi inte vet vart kaffet kommer ifrån. Men vi har några andra intressanta bitar. Som de lyfter, det här företaget. Som de gör istället.
Yeah.
Och de säger att det är en smakfull upplevelse att längta till. Farmers Initiative. Ett högkvalitativt kaffesortiment som finansierar noggrant utvalda projekt för att stödja kaffebönder i deras vardag. För varje förpackning av det här specialkaffet donerar vi 2 kronor till ett av projekten i vårt hållbarhetsprogram. De här projekten skapar positiv förändring för kaffebönderna när det kommer till böndernas välstånd, jämlikhet och hållbart jordbruk. De har fler projekt också som fokuserar på hela familjen för att uppmuntra deltagande och inkludering och på att förbättra tillgång till dricksvatten och energiförsörjning. Ja, det var de projekten. Mm.
Väldigt intressant. Får jag hoppa in och kommentera eller?
Jag
kokar här. Jag blir så jävla förbannad. Men vad ska man börja någonstans? Transparensen vet vi ju att det är otroligt många olika led i den här produktionsprocessen. Det finns på internet som man kan söka på hur det ser ut, hur många produktionsled har kaffe liksom.
Ja.
Vi har inte ens tid att gå igenom alla dem.
Nej. Det blir för jobbigt att lyssna på.
Men just det här med som jag reagerar på är ju det. De här 2 kronorna som ska skänkas. Mm. Jag tycker bara det är väldigt märkligt att om man har rätt transparens. Om man betalar rätt pris. Så behöver man ju inte ge tillbaka pengar efteråt. Det är jävligt märkligt. Det är som att jag skulle gå liksom och gå till någon för och köpa en produkt och de säger så här, nu köper jag den för ett pris som du inte kommer leva på. Men om ett halvår kommer jag att ge dig 2 kronor tillbaka så att du kanske kan hitta en utbildning eller någonting liknande, ett projekt som gör för dig. Och det är så jävla absurt. Och det som slår mig också är det att, men hur har man som kaffekonsument resonerat när man har liksom läst det här? För jag menar, det har inte funnits så många andra alternativ än de här. Alltså jag tänker så här, vad tänker den som läser det här?
Mm.
Som kanske inte kan någonting om kaffeindustrin. Då kanske det låter någorlunda liksom sunt. Men om man verkligen lyssnar på det så är det bara liksom för att stilla någon form av samvete. Liksom, jag dricker ändå det här. Det är inte bra, men det skänks ändå tillbaka. Men jag tror så att, återigen, för att återkoppla. Jag tror att den nya generationen av konsumenter är smartare än så.
Ja, men jag tror också att de ser igenom. De ser igenom det. Och jag fastnar lite att de har ett projekt som fokuserar på hela familjen. För att uppmuntra deltagande och inkludering. Mm. Gällande vad då?
För att inte heller det.
Nej, och sen så ska de förbättra deras tillgång till dricksvatten och energiförsörjning. Och det här tycker jag är intressant. För att när man producerar kaffebönor så behövs väldigt mycket vatten. Så de köper alltså de här bönorna otroligt billigt. Sen skänker de pengar för att de ska kunna öka tillgången till att dricksvatten. Det går inte ihop för mig.
Nej.
Som vi har sagt i tidigare avsnitt. Om du betalar kaffebonden vad det kostar att producera kaffe, så behöver ni inte hålla på så här.
Nej.
Det tåls att upprepas gång på gång. Och det gäller inte bara kaffe. Det gäller ju också klädindustri och många industrier. Som...
Och det är en industri som har varit i framkant, som har varit mycket liksom, längre fram i de här frågorna.
Mm.
Där det liksom har dykt upp att det är inte bara klädindustrin, det är ju liksom även porslinsindustrin i Sverige. Det har visat sig att man har utnyttjat människor och betalat liksom otroligt låga löner till dem.
Och håller fast människorna här i en slags fattigdom.
Det är det de gör. Och det är ju det alla sådana här storbolag gör. Det är inte bara med kaffe, det är ju med liksom när det gäller utsäde utsäde till bönder i världen. Det finns ett stort företag, jag behöver inte nämna namnet på det. Det är ju samma sak läkemedelsindustrin.
Ja.
Men kaffe känns lite som the last frontier. Att det är... Vi har druckit det väldigt, väldigt länge, men det kanske är dags nu att fundera på vad det är heller i mig.
Ja, det har ju vi märkt när vi besöker restauranger och kaféer som serverar fantastisk mat närproducerade. Och vinerna är naturviner och musten är från gården bredvid. Men kaffet är, har man ingen aning om var det kommer ifrån.
Nej, kaffet är oftast någon av de här stora jättarna liksom. Mm.
Precis.
Som smidigt kan leverera kaffet i små portionspåsar som passar perfekt till kaffebryggen.
Mm.
Det är ju, ja.
Men vi kan väl dra slutsatsen att jätten, de har ingen transparens.
Nej.
Så därför styrker de det med olika projekt och välgörenhet som vi som konsument behöver betala för.
Ja.
Så att de ska tjäna ännu mer pengar.
Ja.
Och, lite halvbittert.
Nej, men lite halvbittert, och det smakar lite halvbittert också när man dricker det.
Det smakar otroligt dåligt.
Ja, det gör det. Och sen så har vi också, och det kan vi också säga bara för att avsluta mikrorosterin, att de var ändå liksom motvågen mot de här stora och erbjöd en bättre transparens, men ändå så är den tyvärr också liksom fylld med de här lite märkliga bilderna och hur de lyfter kaffebönderna, och det är fortfarande lite otydligt egentligen vem det är, vilka roller det finns i det liksom. Men det är ändå bättre.
Men det här mikrosteriet, om vi går över på det som vi har kollat upp och kopplat till transparens och hur många har varit i kontakt med kaffet, så vet vi ju inte det heller. Vi ser de här fina filmerna och vi får höra de här människorna som har något slags inläst manus och säger att de kommer direkt härifrån något kollektiv. Och det här är också intressant att de jobbar ju också med kollektiv som bygger upp skolan för att ge i byn, för att ge möjlighet till utbildning för kaffebundernas barn och framtida generationer. Där har vi det igen. Där har vi det igen. Vi skänker pengar. För att vi köper deras kaffe så kan de bygga en skola.
Men man behöver inte skänka pengar till någonting om man inte har tagit pengarna från början. Det är liksom så det fungerar.
Och vi har ju pratat mycket om det här att de måste på något sätt ge en bild av att bönderna mår så himla bra. För att de tar ändå en råvara från dem och förädlar här i Sverige. Så de håller ändå bönderna kvar där de ska vara, så att de inte riktigt kan utvecklas och göra sin produkt av det här fantastiska kaffebönorna.
Sen finns det säkert specifika fall som de sköter där jättesnyggt och liksom klanderfritt. Det gör det säkert. Men just nu lyfter vi ändå de som är, alltså vi har ändå tittat på de som är dominanta på den svenska marknaden.
Ja. Men det är också så här, där slutar ju transparensen.
Ja.
Att vi måste visa hur det går, hur de gör där nere, där borta. För det litar inte på dem, eller? Det är ingen som visar vad de gör här. Hur det rostas, hur det paketeras, vem som gör det. Det är inte intressant.
Nej, men det ligger, nej, men det ligger också i konsumentens, eller nu ska jag inte generalisera, men vad jag tror det varit så har legat i konsumenten har den tryggheten att med de här människorna i Sverige som har köpt den här lokalen utanför en liten by någonstans som ändå är någon form av liksom stöttepelare i det lokala samhället. Vi litar ju på dem. De behöver inte visa oss någonting.
Nej.
Så det är ju den svenska tryggheten. Det är liksom tryggheten att det här är de här människorna. De litar vi på.
Ja, så är det. Men då ska vi sätta oss själva i relation till det här då. Vi har pratat om. Vi sa det att jätten, där vet vi ju ingenting. Hur många som har hållit i de här bönorna och de smackar upp lite välgörenhetsprojekt för att dölja det. Och så sa vi mikrorosteriet. Men de har lite bättre transparens där nere. Om man nu tror på det. Men de kör också stenhårt på att ge en bild av att bönderna mår otroligt bra. Och sen har de lite välgörenhetsprojekt på det också. Men vad gör då Café by Lassgård? Hur ser vår transparens ut?
Ja, det finns inga mellanhänder.
Nej, alltså vårt svar är ju på något sätt det vi svarade på förra frågan.
Jo, men det är det ju. Men man kan ju svara på mängd olika sätt. Det finns inga mellanhänder. Alltså kaffet som, dricker du vårt kaffe här i Sverige så kommer det direkt ifrån bonden.
Det odlas, rostas och packas av samma person på en och samma plats. Och sen förmedlar vi det till dig.
Ja. Det finns inte mer att säga om det.
Frågor på det?
Nej. Och skulle någon vilja liksom ställa kaffefamiljen några frågor så ordnar vi det lätt.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med kristallkulan.
kristallkulan.
Mm, jag tänker att, vad ser du om 15 år om du tittar in i den här kristallkulan för kaffeindustrin? Vad visar den?
Exakt. I min förhoppning eller vad jag tror. Nej, men jag tänker mig lite så här, vi har ju skojat mycket om det, men jag tänker lite för just det här med att det liksom är en teknik, det har med en evolution, en teknisk evolution att göra egentligen, så ser jag framför mig att om 15 till 20 år så är den här rostmaskinen som har stått någonstans och varit stolt på ett mikrorosteri här någonstans i Sverige eller någonstans i Europa, så kommer den stå bland gamla bilar, gamla bensindrivna bilar, och rosta någonstans och kanske, jag vet inte, växer kanske lite blommor eller någonting ur den. Och jag kan tänka mig att folk vill bli av med dem på Blocket, så att det är så här, kom och hämta den så får den gratis. Jag tror ungefär att det är så en Blocket-annons kommer att se ut.
Vet du vad jag ser?
Nej.
Jag ser båtcontainrar fyllda med rostmaskiner som skeppas till Sydamerika, Afrika, tillbaka för att rostas där.
Kanske. Det hade varit bra. Det är en bra business-idé, alltså recycling.
Exakt.
Det är bättre. Mm. Det är en bättre idé.
Man vet aldrig. Nej,
men ja, antingen så har man den som blomkruka här, eller så har man den som, skickar man tillbaka den där den behövs helt enkelt.
Precis. Mm. Ja. Nu ska vi ta och avrunda.
Jag tycker också. Jag tror att vi blir så omtyckta om vi fortsätter nästa faktiskt.
Ja. Vi ska faktiskt ta en kopp kaffe nu.
Det ska vi göra. Och jag ska ta min favorit.
Vad är det då?
Min favorit vill jag inte säga, men jag, just nu vid den här tiden på dygnet, så här lite senare på kvällen, då gillar jag mellanrosten.
Ja.
Jag tycker den gör sig mycket godare då.
Mm. Man vill ha ett litet mjukare kaffe helt enkelt. Mm. Mm. Så ska vi faktiskt ringa upp Camilo och prata lite med honom.
Det ska vi göra.
Mm.
Yes.
Men vi hörs nästa vecka. Och fram till dess så hittar ni oss på Instagram och Facebook, och där heter vi Café Bellasgård. Eller så hörs vi på vår hemsida lasgård.com.
Det gör vi.
Hej då.
Gud, vilka bra mikrofoner det här var. Herregud. Hej då.
Det här är Café med Lasgård. Välkommen.